på en liten flotte mitt bland öarna mellan Jungfrufjärden och Nämndöfjärden i Stockholms skärgård gör sig marinarkeologerna redo för att dyka ner på ett vrak. En säl tittar nyfiket på när dykarna plumsar ner i det höstkalla vattnet. I Vetenskapsradion Historia rapporterade vi om vraket och den unika lasten redan för något år sedan. Men nu går alltså jakten på Åsmundvraket vidare. Skeppet som ligger på 30 meters djup, fullastad, som det verkar, med rostiga järnklumpar, Åsmundar. En av Sveriges viktigaste exportvaror under 1500-talet och den produkt som mer än någon annan byggde det moderna Sverige. Gustav Vasas Sverige för 500 år sedan. Jim Hansson är marinarkeologen som ansvarar för dykningarna vid Åsmundvraket.
Nu befinner vi oss på en dykponton som är uppankrad rakt ovanför Åsmundvraket. Så vi står ovanför vrakplatsen och vraket är 30 meter ner här.
Blåser ganska bra här. Dykflaggan är hissad och det är mycket folk som är intresserade av era dykningar här. Och precis det som också man kanske hör låter här, precis bredvid oss, så är det alltså en såll. Ni pumpar upp vatten och sediment, lera och annat nerifrån det här vraket som hamnar i ett nät. Vad är det ni letar efter här?
Vi håller på att gräva oss ner mitt i skeppet, rakt ner i lastrummet. Vi är inne på ruta nummer 2. Vi har grävt en yta då. Och målet med det här var ju att ta reda på hur lasten såg ut. Om det var någon last i det här området. Vad är det i tunnorna? Är det tunnor och så vidare? Sen ville vi försöka ta oss ner och försöka hitta skråformen och konstruktionen på skeppet. Men efter de här dryg vecka vi hållit på här nu så vi kommer liksom inte ner. Det är fullastat. Det är tunnor överallt.
Och det är ju julafton för marinarkeologer, tänker jag.
Ja, det är så jävla kul. Ja. Man gräver sig rakt ner i dyn där så vet man inte vad som kommer. Helt plötsligt tittar fram någonting i dyn där. Och det är allt från Åsmundtunnor till pottaskar. Jag hittade bomärken på små tunnlockor. Man kan kanske spåra en person. Vi tittar upp ett stort älghorn och skor har kommit och riggdetaljer. Liksom,
ja, stort som smått. Här, jag tror det är någon liten burk här. Fiskben. Kanske inte så förvånad, och det är inte fiskar som bara har självdött och hamnat på vraket. Det här är väl gamla matrester, antar jag?
Ja, det eller så kan det ju faktiskt vara en exportvara också om det är torkad fisk. För det är också en stor exportvara vi hade sålde. Så det vet jag inte. Så de här benen är jävligt viktiga. Så vi har hittat det kontinuerligt i olika dimensioner på benen. Ja. Så vi vill artbestämma och se vad det är för fisk. För då kan man nog kanske fånga upp det också och se om det är exportfisk eller kost ombord.
Marinarkeologerna, eldologer och bergshistorikerna också. Katarina Karlsson vid järnkontoret, du som är bergshistoriker. Det här kallas ju för Åsmundvraket redan, för man har hittat då såna här små järnklumpar från 1500-talet som kallas för Åsmundar. Hur mycket eldologer är du här ute då i höstkylan?
Ja, jättemycket faktiskt. För nu, jag har ju varit här ute förut, men nu när vi ser det här sedimentet som faktiskt kommer upp och vi vet att det som sker där nere, det är en friläggning av större delar av lasten än den vi har sett tidigare när Patrik och hans gäng då har dokumenterat det som syntes från början när de gick ner här på 30 meter. Men nu är det ju frågan om hur mycket last finns det egentligen i det här skeppet och hur såg den här typen av skepp ut som kunde frakta allt det svenska järnet ut från Stockholm och mot kontinenten helt enkelt. Och det är ju superviktigt för oss att veta. Vi vet jättemycket om hur har det här sett ut administrativt. Man har lastat om och man har dokumenterat och så vidare och skeppat ut. Men hur gjorde man i praktiken? Vi har inte vetat någonting om det.
Och små ledtrådar, Jim. Tycks det ju som att ni redan har varit inne på, eventuellt i alla fall, när ni tar upp de här bitarna av tunnor och annat, ni ser bomärken, alltså små streck på de här tunnlocken, också att tunnorna som har innehållit de här Åsmundjärnklumparna är lite märkligt konstruerade.
Ja, exakt. Jag har ju sett på 6 stycken tunnor vi grävt fram där som man ser är helt intakta och med Åsmundar i. Och de skiljer sig från de andra tunnorna där vi har smör och pottaska. De är vanliga traditionella tunnor. Men de här tunnorna har visat sig att de är skarvade på mitten, alltså de här laggbanden, de här stavarna så att säga, de är skarvade på hälften. Det ser jättelustigt ut, men vi vet ju inte riktigt varför. Men man var ju tvungen att visa vad man hade i lasten så att säga när man tullade i järntorget. Och kanske är det här en lösning för att göra det enkelt. Lyfta på några laggstavar och titta. Det är inte gråsten i botten, utan det är Östmunder hela vägen.
Just det, där står det liksom stränga tjänstemän på Järntorget i Stockholm på 1500-talet. Och jaha, här kommer... Ja men precis, och då ska de kunna öppna de här tunnorna och se att det verkligen är det här då väldigt värdefulla Östmundjärnet helt enkelt. Det är en teori i alla fall.
Ja men det är en teori, och vi är liksom precis, vi såg det här egentligen igår. Vi står ju här mitt uppe i nu, men vi har sett det är på 5-6 stycken, och det, liksom, det skiljer sig inte. Utan de har en annan konstruktion. Mm. Så det måste betyda någonting. Och det är en klenare konstruktion, konstigt nog, för det är ju den tyngsta varan ombord.
Ja.
Så att, det skulle kunna vara den vi menar. Men också på Nasmund har vi hittat de här bomärken du nämnde, och det kan ju vara en ledtråd. Nu hörde vi att Patrik som är nere på raket just nu hittade en tredje tunnlock med samma bomärke. Så det är tre stycken tunnlock från olika tunnor med samma bomärke. Och det kan ju med lite flyt hitta kanske identiteten på den som har listat in det där. Och det vore ju superhäftigt.
Och vad betyder det då Katarina, du som är bergshistoriker, bergsbruksexpert? Är det liksom en specifik hytta det här järnet kan komma från då? Eller hur ska man förstå det här?
Ja, det vet vi ju faktiskt inte riktigt. Men det vi kan leta efter då, det är ju snarare ägaren till tunnan så att säga. Och om den har köpt i sin tur från flera olika ställen eller inte, det kan vi inte svara på. Men att kunna identifiera de här tunnorna som har samma märkning och sen kunna kanske ta upp Östmundar från just de här tunnorna och jämföra dem och se, är det här samma sak? Är det gjort på samma sätt? Vad har det för kvalitet och så vidare? Det är ju superspännande för oss. Det är ju en dröm. Det hoppas vi ju att Jim ska fixa nu då.
Ja.
Så att vi får
ingen fortsätta. Press.
Ingen press alls. Bara ta upp det så vi får analysera och jobba vidare. Ja.
För det vi pratade om när vi träffades för något år sedan när det här skeppet var mer nyupptäckt, det var ju att konstatera att du som bergshistoriker var ju inte så förvånad att du var eld och lågor över ett sånt här fynd. Men just det här med att alla vi andra också kanske ska vara lite ödmjuka inför att hitta så här mycket rester ifrån Östmundjärn som då på den tiden, 1500-1600-talet, var en så stor del av svensk exportvara. Det här är liksom ja, det fyndet som på något sätt berättar historien om hur Sverige blev Sverige i grund och botten.
Ja, det skulle man väl kunna säga utan att överdriva att det här är en ganska stor del av det pusslet som vi lägger nu är hur har vi kunnat exportera de här varorna som har byggt nationen till viss del då. Och då är det ju viktigt att vi får även med den biten att vi inte bara vet att det har kommit ut i Europa och via Hansan och andra, utan vi får veta hur har det här gått till.
Jim, ni har lyckats datera nu, det visste vi inte när vi pratades vid senast om Östmundvraket, datera skeppet mer noggrant då till 1550-40-50-tal. Då när vi pratades vid sist, då pratade du om att det här eventuellt var någon form av holk, alltså en skeppstyp som ni marinarkeologer egentligen inte hade hittat så många exempel på tidigare, i alla fall inte i Östersjön. Vad vet ni om det här skeppet nu? Vad är det för sorts fartyg?
Ja, vi kan ju se nu att nu har vi faktiskt också identifierat nere på botten efter vi såg sist. Hela riggen ligger i princip kvar.
Och det är bara det är superspännande.
Jag pratar med riggexperter som har på att jobba med Mary Rose i England och på Vasa. De säger att det här är the missing link. Det är ingen som har sett det här. Men här nere ligger det. Vi har rån, vi har alla fockmast med sanmasten, bogspröt, allting ligger där. Mm. Så att det är tremastat fartyg som är drygt 20 meter långt, nästan 8 meter brett. Och det är nästan samma dimensioner som de här Hansakoggarna hade, som vi vet. Och det som är intressant är att den här holken du nämnde, den kom ju någonstans slut på 1400-talet och blev konkurrent med den skeppstypen under 1500-talet. Sen försvinner den slut på 1500-talet, så en ganska kort period. Och den vet vi inte riktigt hur den är konstruerad. Men det man vet för skriftliga källor är att den är byggd på nordisk teknik. Precis som det här skeppet är. Klinkbyggt. Den har böjda försteven och inte den raka som koggar har. Så här kan faktiskt mycket väl vara den här holken som vi faktiskt inte känner till mer än på ganska lösa grunder. Då, på kopparstick och lite få skriftliga beskrivningar. Så det här är ett fantastiskt fynd oavsett lasten, ska jag säga. Så det här är... Det finns många, otroligt många roliga, spännande frågor vi kan få svar på bara på ett vrak. Mm. Men samtidigt kan man lyfta upp det och se den stora helhetsbilden med exporten, grunden till stormaktstiden och så vidare. Mm.
Precis, alltså järnhistoria är all ära, men som förstås du som marinarkeolog, för att den här perioden i Sveriges historia, alltså mitten av 1500-talet, det är Gustav Vasas tidsepok, Erik den 14, vi är här kanske 1560-talet kanske det var som skeppet gick ner här då i Stockholms skärgård. Alltså det känns som en period när den svenska skeppsbyggnadstekniken, svenska flottan, det är mycket som händer på Östersjöns vatten just då.
Ja, precis. Och där är ju Gustav Vasa en grundare. Nästa år fyller den svenska moderna flottan 500 år. Så han är ju pappa till även det. Så han köper ju in först 10 fartyg från Lübeck. Som han sen gör så osann som är ganska snabbt. För han bryter ju handelsförbundet med dem. Och börjar ju då exportera på eget håll med egna fartyg. Kanske ett sånt här. Så att det liksom, då börjar man bygga de här fartygen. Sen börjar man bygga egna örlogsfartyg i samma period också. Så det händer ju väldigt mycket under den här perioden. Och den här typen av fartyg med den här typen av lasten, vart den skulle, har vi ju aldrig liksom stött på tidigare och kan inte ge så bra svar på. Så att det liksom, när vi ligger där nere i dynen så dyker upp nya grejer som ingen haft koll på tidigare. Ja. Så att man, det är förbannat kul att hålla på, måste jag säga.
Och hur ska vi förstå det då, vi som är lekmän? Alltså vi står ute på den här ganska gungande promen i höstvindarna. Det finns inga guld och diamanter och rubiner på det här skeppet här nere. Vi känner, när vi står så här nära solen, så känner man också doften av svavlet ifrån Östersjöns botten här nu då. Och det kommer upp träflisar, lite fiskben och så är det förstås den här osmundjärnen. Men alltså, vad är det som gör det här skeppet så väldigt speciellt ändå för er?
Ja, för oss är det ju, det blir lite floskler. Man pratar ju alltid ofta om vrak, att det är en tidskapsel, ett slutet ögonblick, och det är det ju. Den här förlisningen är ju inte planerad, utan det här hände ju någonting och det har gått fort. Ja. Det kan man ju se i att koppargrytan, matkärlet, står fortfarande kvar i spisen. Det här har ju gått fort när det hamnar på botten, och det gör ju att allting står ju kvar helt orört. Det här lilla miniatyrsamhället som man också ofta pratar om, att det är ju det vi ser där nere. Vi ser ju tillhörigheten. Vi ska säga också att utöver lasten så i kajutan, så när jag faller ner lite grann, där är det ju fullt med personliga tillhörigheter, verktyg, bytter med lock på. Så att liksom, det speglar ju livet ombord, det speglar en vanlig vardag för sjömän. Det speglar också ett handelsfartyg, hur det var konstruerat. Och sen skulle man ju kunna studera i förlängning på det här och jämföra med, som man gör med örlogsfartyg också, med samhället i stort. Så att det här är ju en jävligt viktig pusselbit som kan ge väldigt mycket svar. Så det handlar inte bara om skeppet, utan det finns så många olika infallsvinklar som man kan kika på.
Jag vill bara påminna om att det här är ju Osmundvraket, vi pratar om det hela tiden. Men ombord så har vi ju också stångjärnet. Det nya sättet att tillverka järn som just Gustav Vasa också jobbade hårt för att införa i Sverige, för att vi skulle tjäna mer pengar till statskassan, antar jag då. Men framförallt så skulle vi då förädla våran malm ännu ett steg och kunna få ut mer pengar i exporten. Så att vi ser ju här den här övergången mellan ett lite äldre sätt att hantera stapelvaran järn som kom från masugnen till det här nya sättet att exportera stångjärnet som vi sen bygger på i stor utsträckning framåt 1600-1700-talen här.
Och det ser 1500-tals high-tech.
Ja, precis. Och här har vi då exempel på båda. Och övergångsperioden här är ju jätteviktig för oss. Och att kunna se det här på ett och samma skepp, på ett och samma tidskapsel som Jim säger, det är ju fantastiskt. Och nu ser vi fler tunnor, men Jim, kan vi också komma att se fler stångar på samma ställe?
Ja, jag tror att det finns mer stångar, men förmodligen så ligger de längre ner.
Ja.
Det är inte, vi måste liksom ta det omtag efter den här undersökningen och sen se om man ska flytta några tunnor och komma ner så man ser skråformer och allt det där. Men det du är inne på, att en brytningsperiod, det ser vi ju även i skeppsbyggeriet här. Att vi har mycket medeltida detaljer som utstickande däcksbalkar som man ser på medeltida skepp. Samtidigt som vi har en tremastan med lite modernare rigg. Den konkurrenten till koggen, det är något nytt som kommer. Så att det är mycket som återspeglas i det faktiskt här skeppet nere på botten som hände då under den här perioden.
Det sa Jim Hansson, en av marinarkeologerna som arbetar vid Osmundvraket i Stockholms skärgård. Och vi hörde också Katarina Karlsson, bergshistoriker vid Järnkontoret. Det här är Vetenskapsradion Historia i Sveriges Radio P1, där vi stannar kvar på dykarflotten. För en av marinarkeologerna som nu dyker på det välbevarade handelsskeppet från 1500-talet är aktuell med en avhandling om Sveriges mer militära sjöhistoria. Fire! 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 Så här är vi vana att höra historiska sjöstrider när brittiska sjöofficeren Horatio Hornblower inleder en drabbning med franska skepp. Den svenska stormaktens sjöstrider lät sannolikt annorlunda och livet ombord var ett eget mikrokosmos, menar marinarkeologen Patrik Höglund, aktuell med avhandlingen Skeppssamhället, som kartlägger livet ombord på de svenska krigsskeppen under 1600-talet.
Under lång tid har jag jobbat på Vasamuseet och Sjöhistoriska museet, Bohusläns museum, och som marinarkeolog då i närmare 20 år nu. Och ofta har jag stött på de här, vad ska vi säga, antingen historiska källor eller arkeologiskt då, spår och antydningar hur livet ombord har varit, var man har bott, var man haft sin utrustning, vilka som har fått husera var, hur mycket prylar vissa människor fick ta med sig ombord och sånt där. Och det har jag velat liksom sammanställa och göra någonting av. Och då fick jag den chansen då med en doktorandtjänst där för några år sedan på Södertörns högskola.
För det handlar om egentligen att kartlägga, som du säger då, livet ombord. Vad är det för människor som har levt och verkat på de här örlogsfartygen? Och det tycks ju som att det har varit väldigt mycket olika grupper då. Du skriver om officerare, underofficerare, det finns specialister och sen någon sorts gemener som du kallar dem för, va? Alltså vanligt folk, skeppsfolk, små skeppsgossar och allt vad det är. En väldigt liksom hierarkisk miljö egentligen, de här krigsfartygen.
Jo. Alltså boken jag kallar ju boken för Skeppssamhället då, och den är ju inte, vad ska vi säga, en spegelbild av det landsamhället, utan skeppssamhället, det jag vill komma åt, det är ju när de här skeppen är fullt rustade och alla de här kategorierna av människor som liksom är yttersta konsekvensen av fartygen, och det är ju när de är på sjötåg då, när det är krig helt enkelt, då har man alla de här olika kategorierna av människor ombord, soldater. Och mycket av det här har varit känt tidigare, men kanske inte så i detalj. Soldater, och det var ju inte bara soldaterna utan deras officerare, präster från regimenterna, trumslagare, skrivare, drängar. Mm. Och då, det jag har gjort är att försöka komma åt vad de här gjorde ombord helt enkelt, vilket kan vara hemskt svårt i fallet med soldaterna. Mm. Det finns ju inte så mycket reglementen då, vad ska vi säga, sjöreglementen för landfolket. Men jag tycker att det har funkat hyfsat faktiskt. Ja.
Du skriver mycket om barberare också, men man ska förstå att det har inte att göra med att man ska trimma skägg och klippa sig. Det här är väl liksom läkare i princip?
Alltså från början var det ju så att de också trimmade skägg och så. Jaha. Och de här barberarna, det finns ju läkare också, men de är ganska få vid den här på 1600-talet. Utan det är mer ett, vad ska vi säga, akademiskt specialiserat yrke. Utan barberarna, det är de som är kirurgerna. De gör, nu är det inte kirurgi i modern mening, utan här handlar det mer om att såga av ben och öppna bölder och sånt där. Det är det de gör, och smeta på salver och sånt där. De är ju, och på varje fartyg då skulle det finnas minst en. Mm. Men också kanske någon gesäll då, någon lärling. Mm.
Men du är ju marinarkeolog, och du berättar ju om det, att det här om hur 1600-tals örlogsfartygen var ordnade, vilka människor som var ombord, det har man skrivit mycket om, det finns historiska källor. Men just att du är marinarkeolog och har varit nere på många av de här fartygen och letar bland personliga ägodelar, rester av skeppskistor och sånt. Alltså vad tillför det i förståelsen av det här samhället?
Alltså, vi undersöker ju många fartyg, men det svåra är ju att komma åt människorna ombord. Det tar ganska lång tid, det tar flera år för att liksom försöka. Och egentligen, förutom då historiska källor som finns ganska få, så är det egentligen för svensk del är det egentligen två fartygsvrak. Och det är ju Vasa och Kronan då, Kronan som ligger utanför Öland, som Kalmar länsmuseum har undersökt i många herrans år. Det är de två som har bidragit med, jag ska säga, mest information avseende den arkeologiska biten då, där man kan komma åt vad folk, vad de hade med sig helt enkelt. Det finns inte dokumenterat vad en gemen båt som man hade med sig. Det finns inte i något historiskt källmaterial, utan det hittar man i en tunna på själva vraket på förlisningsplatsen. Mm.
Hur kan du grovt beskriva livet då, hur det kan ha skilt sig åt i de här olika klasserna, som man jämför kapten eller de högsta officerarnas liv ombord på ett örlogsfartyg med de fattigaste och mest historiskt bortglömda skeppsgossarna?
Alltså, det för modern människa så är det ju en otrolig skillnad. Då skulle man inte ens vilja vara i amiralens kajuta, tror jag, nu för tiden. Men då var det ju en stor skillnad. Kajuterna var ju bekväma, skulpterade. Det fanns mattor, sängar, såna här himmelsängar på en del. Fönster, det var var en trevlig miljö helt enkelt och betjäning. Medan båtsmännen då på batteridäcken, de låg ju under en stor del av 1600-talet, såg de direkt på däcket med kanske en rya ovanför sig. Och de låg mellan kanonerna där de också hade sina tillhörigheter. Och det här har ju varit känt mycket av det här, men det som jag tycker att jag har kommit fram till är hur mycket utrymme officerarna och kajutfolket, som de kallas, då, präster och barberare som tillhör den kategorin kajutfolket då, som officerarna gör, det är att de har en otrolig massa utrymme för sina ägodelar också, som då inskränkter båtsmännens utrymme, så de får ännu mindre plats ombord.
Ja, det låter inte säkert rättvist helt enkelt, men det var kanske något helt naturligt förstås i 1600-tals kontext. Mycket ska ha mer på något sätt.
Ja, så var det nog. Alltså, de absolut högsta hönsen ombord, ståndspersonerna då, ädlingarna, de har ju, åtminstone på kronan då, som var flaggskepp 1676, det är ju otrolig mängd och kvalitet på föremålen och sånt som inte vi kan föreställa oss. Och det finns ju uppgifter om i historiskt källmaterial att man har med sig sadlar ombord, man har med sig pistoler, serviser, möblemang, alltså allting. Och ju högre upp i hierarkin du är, för att visa din status vill du såklart ha med dig så mycket som möjligt helt enkelt, så att det kan spegla den person du är i landsamhället här på skeppssamhället.
Jag vet inte hur många lyssnare egentligen som har läst böckerna om Hornblower, eller som i mitt fall har sett åtminstone filmer som Master and Commander. Det här är ju filmer som utspelar sig sena 1700-talet, tidiga 1800-talet kanske. Och det är som hjältehistorier då. Och där så skiljas ju åtminstone den brittiska flottans väldigt liksom hierarkiska strukturer, som ju du också skriver om. Men liksom alla de här olika rangen som de olika personerna ombord hade. Var det så liksom noga med den här hierarkin, eller kunde det ändå vara så att man var alla i ett och samma lag och var tvungna att liksom hjälpas åt?
Jo, så är det lite. Alltså, det finns ju annan forskning som har visat också att samhället i stort var, även om det är de här ståndssamhället, de här hierarkierna, var person ska veta sin plats och inte klä sig fel helt enkelt. Du får inte klä dig som en ädling om du är en handelsman till exempel. Så var man nog på 1600-talet betydligt närmare varann än under 1800-talet. Det är inte den uppdelningen och kadaverdisciplinen som det är på ett engelskt fartyg runt 1800. Det är inte på 1600-talet. Vi skulle nog tycka att det var lite mer, jag vet inte vad man ska säga, flummigt, anarkistiskt helt enkelt.
Ja, för det är en sak om man är liksom en högstatusperson, alltså man är en adelsman. Man kanske till och med har sett lite sjöstrid, men ombord kanske det finns andra personer av lägre rang som är bättre på att segla, de är bättre på att reparera ett sånt här träfartyg, alltså som har helt enkelt kunskaper som är nog så mycket mer värdefulla.
Absolut, och under 1600-talets lopp, om man tänker på det högsta hönset och i flottan, riksamiralen, i början av perioden, då kan det vara en person som inte alls har någon erfarenhet av sjö. Alltså sjömanskap, inget sjömanskap och ingen militär erfarenhet heller, utan han placeras ombord i kraft av sin person helt enkelt. En adelsman förväntas ha ledaregenskaper och kunna leda det här samhället då. Och ofta är de ju dugliga organisatörer, så det är inga dåliga människor om man säger så. Men under 1600-talets lopp, då blir det här sjömanskapet blir betydligt viktigare. Så i slutet på perioden, då är alla i princip sjömän ombord.
Jag vet inte, man har ju haft en bild av att på 1600-talet så kanske det var så att många ombord på den här skeppen inte ens kunde simma till exempel. Alltså att man undrar lite grann, vad var det här för människor och hur sjövana var de? Hur bekväma var de ombord på de här skeppen som de ibland då hamnade mitt i blodiga, rökiga och livsfarliga strider med? Vad säger du om det?
Alltså, ja, många, speciellt i Sverige då, många andra länder, särskilt Holland och England, de har ju stora handelsflottor och imperier, sjöimperier, de seglar över hela jorden. Och de har mycket sjövant folk då, som de rekryterar i en krigssituation till örlogsfartygen. Men det tar ganska lång tid, den här rekryteringsprocessen. Det svenska systemet, det bygger ju på det här roteringssystemet, att man har en liten grupp sjövana människor som snabbt kan bemanna fartygen. Och sen kan man också mönstra en stor grupp, vad ska vi säga, relativt sjövana, kanske kustbefolkning, som seglar då med mindre fartyg, fiskare och sånt. Och det behöver inte vara så att alla måste vara experter ombord på fartyg, utan mycket handlar ju om muskelkraft. Soldaterna ombord till exempel, de har ju ingen sjövana alls ofta, utan det handlar om att dra i rätt tåt när man får order. Och då, svenskarna kritiseras ju då ibland för att vara, vad ska vi säga, bonddrängar då, som ja, inte kunde segla. Men det här systemet fungerade nog ganska bra trots allt. Och många gånger kan ju flottan hävda sig absolut mot danskar och även holländare.
Mm. Ja, man undrar just det. Nästa år, 2022, så fyller svenska marinen, svenska flottan 500 år. Det var 1522 som Gustav Vasa fick sina första skepp ifrån Lübeck. När du då studerar 1600-talet, det har gått 100 år sedan de här första krigsfartygen då mönstras på i Sverige. Hur bra är den svenska flottan då? Alltså hur framgångsrik?
Ja, det går ju lite upp och ner det här under perioden. Men, ja, men till exempel under Gustav Adolfs tiden, 1620-1630-talet, då används ju flottan mycket. Man transporterar ju trupper hela tiden mellan Tyskland, Polen och Sverige. Så flottan, besättningarna blir övade, så då är flottan bra. Även 1650-talet, jag ska säga 40-talet också, det håller en hög nivå. Sen kommer en period av lite stagnation. Alltså att rusta flottan är otroligt dyrt. Så man rustar inte flottan på kul och seglar ut och övar. Därför blir övningen då lidande om man inte har en stor handelsflotta, om man jämför då med England och Holland och till viss del Danmark. Så periodvis är den svenska flottan, håller en hög kvalitet. Och även mot slutet av 1600-talet så håller den en hög kvalitet.
När du då har grävt ner dig i det här samhället, skeppssamhället som du kallar det för, vad skulle du säga är de stora skillnaderna jämfört med landsamhället i den här tiden? Vi pratar ändå om ett och samma ståndssamhälle någonstans, men var det liksom roligare att vara ombord på ett skepp eller ännu värre?
Nej, jag tror inte. Alltså, ofta säger man ju så att folk är mer eller mindre tvingade att vara ombord, och även om man är, ja, man är utskriven båtsman i början på den här perioden. Man är, var tionde man plockas ut och sådana där. Och då är det nog inte så kul att vara ombord. Men samtidigt är det ju det här, du får ju dina målmat om dagen. Ofta fungerar det systemet. Det förekommer ju perioder när det går åt pipan helt enkelt, och proviantet tar slut och sådär. Men det gör det ju land också. Folk är ju vana att, ja, leva på svältgränsen. Så alltså tillvaron behöver inte alls ha varit så, vad ska vi säga, dålig helt enkelt. Utan du har mat, du har husrum. Det är trångt, men det är det på land också, så ja, periodvis kan det nog varit någorlunda angenämt. Mm.
Förutom kanske just för de här skeppen som du nämnde i början då, Kronan och Vasaskeppet, alltså var man ombord på de skeppen i de här skeppens sista minuter, då följde man med i djupet och dog.
Ja, man tar Kronan då, 850 man ombord, varav endast runt 50 överlevde. Och då befann sig ju då i själva förlisningsögonblicket befann sig merparten under däck. För de var ju nere för att bemanna kanonerna. Det är ju därför det behövs så mycket folk ombord på fartygen. I huvudsaken, det är ju för att bemanna kanonerna och delta i äntringsstrid. Det här ändras lite under perioden, men det är därför det behöver vara så många ombord. Och är man under däck och fartyget kapsejsar, då
exploderar närmast varje kron.
Ja, det kapsejsar och exploderar efter ett tag. Då är det ju kört, kan man säga.
Patrik Höglund, marinarkeolog vid Södertörns högskola, som nyligen disputerade på sin avhandling Skeppssamhället. Rang, roller och status på örlogsskepp under 1600-talet. Lyssnaren Anders Hedman i Hägersten har skrivit till oss på Vetenskapsradion Historia med en fråga. Han har hört talas om att drottning Kristina, efter att hon abdikerat, ångrade sig och ville bli drottning på nytt. Men stämmer det här egentligen, undrar Anders. Och vår lyssnarfrågeguru Dick Harrison, historieprofessor vid Lunds universitet, vet svaret.
Hon försökte bli drottning på nytt, ja, men absolut inte i Sverige. Något man har missförstått med Kristina hela tiden, det är att hon skulle ha något emot att vara drottning. Att det skulle ha svurit mot hennes kvinnoroll och hon ville vara fri och självständig och agera. Det är skitsnack. Hon har ingenting emot att vara politiker alls. Hon älskar intrigspelet. Hon är väldigt skicklig på det dessutom. Så den punkten att vara drottning, det gillade hon. Men inte i Sverige. Hon tyckte väldigt illa om att sitta i Sverige. På alla sätt kallt och ogästvänligt land, inte minst kulturellt. Hon vill sitta sitta nere i Sydeuropa omgiven av lärda akademier och briljera och lyssna på tidens bästa barockmusik och få in lärda män och diskutera med. Det vill hon göra. Kan hon sen vara drottning samtidigt? Utmärkt, bara att inte lägga hinder i vägen för dess riktiga intressen. Sverige är därmed helt fel. Och det här är en åsikt Kristina har ganska tidigt. Från och med 1650 så är det hennes huvudlinje politiskt att se till att säkra sin egen ekonomi när hon har flyttat ut och sin egen tronföljd. Så att det kan bli så smidigt som möjligt utan att hennes abdikation från Sverige minskar kronans makt. Och sen hade hon tänkt sig att när hon sen flyttar in till kontinenten, då tar hon med sig sitt drottningskap. Hon abdikerar alltså inte från sitt ämbete utan från Sverige. Hon ska ha med sig ett stort hov, hon ska fortsätta att vara drottning och behandlas som en självständig furste vart hon än kommer. Och det kräver jättemycket pengar och hon lyckas förhandla till sig 200 000 riksdaler om året, vilket är en enorm summa. Innan hon har lyckats med det sitter hon kvar och regerar motvilligt i Sverige. När man säger att det kom som en överraskning att hon abdikerade 1654 så är det alltså skitsnack. Det var långa diskussioner om hur mycket hon skulle ha, 200 000, och varifrån man skulle få dem. Norrköping till exempel kan hon gott få. Alla inkomster från Norrköping är hennes. Liksom de här öarna, Öland, Gotland och Össeling, ja, lätt gjort. Och så några gods ner i Tyskland. Men det här tar alltså tid att lägga samman. Sen åker hon ner till kontinenten och är till början väldigt tillfreds med det här. Säkert de lyckligaste åren i hennes liv. Hon åker först ner till Hamburg som var ett bankcentrum. Den har sina bankirer. Sen fortsätter hon till spanska Nederländerna, alltså dagens Belgien. Bor ett tag i Bryssel och Antwerpen. Och sen efter något år åker hon ner via Innsbruck till Italien. Då hon sen ska installera sig i Rom. Att hon sen framförallt kommer att bo i Rom, det beror på att där har hon ingen konkurrerande furste. Där är det en gudomlig viceregent, nämligen påven, och det är okej att böja sig för honom. Men hade hon bott i Spanien eller Frankrike, då hade hon haft en kung som stod över henne i rang, och det vill hon inte acceptera. Hon är fortfarande drottning. Så varifrån kommer då ryktena att hon ville bli riktig drottning på nytt, ett eget land? Jo, det är de där 200 000 riksdalerna. Sverige för krig. Karl den 10 Gustav invaderar Polen och krigar mot Ryssland och Danmark och Kurland och alla andra småstater i närheten. Man har inte råd att skicka iväg 200 000 riksdaler till en exildrottning som dessutom har blivit katolik och flyttat till Rom. Så hon får bråkdel av allt det här, och dessutom, och det hade inte Kristina tänkt på, tillkommer sånt som vi i universitetsvärlden tyvärr vet allt om. Administrativa kostnader, overheadkostnader, alltså sånt där som det behövs administration för att ta hand om alla hennes gods. Så de där 200 000 sjunker ner till 100 000, 60 000, 40 000, och då kan hon inte leva på så här stor fot. Hon behöver alltså snabbt ändra på sin situation så att hon kan få cash på nytt utan att behöva bli drottning av just Sverige. Och då mognar planen att bli drottning över något ledigt rike i Sydeuropa istället. Och de planerna försöker hon sätta i verket genom att ingå förbund med kardinal Mazarin i Frankrike om att tillsammans invadera Neapel. Och så ska hon få bli fransk vasalldrottning i Sydeuropa istället. Då får hon tillbaka ett rike att intrigera över, härska över, och framförallt inkomster till att leva som hon hade tänkt, och hon slipper göra det i Sverige. Och detta är under några år hennes stora politiska plan. Den faller samman på grund av förräderi. Monaldesco, hennes hovstallmästare, berättar om de avsiktliga planerna och hon låter döda honom. Men hela den här idén är alltså att hon vill fortfarande vara drottning. Hon behöver ekonomi till det. Och då är hon tvungen att se till att det blir någonstans i det bekväma, sköna Bella Italia. Absolut inte i Sverige. När hon åker tillbaka till Sverige för att hälsa på, det är hon två gånger, 1660 och 1667, då är det för att se till att hennes inkomster strömmar in till henne. Och hon misslyckas båda gångerna. Men hon gör det inte för att ta tillbaka makten. Hon är inte ens intresserad av att sitta i Karl XI:s förmyndarstyrelse. Hon vill ha garanterade inkomster. Punkt slut.
Jag tänker ändå att det måste ha varit ganska ovanligt detta med abdikationer i 15, 16, 1700-talet Sverige. Så man hade ingen stor erfarenhet när den här gamla drottningen Kristina kommer på besök, som du säger. Kan folk ändå ha varit lite nervösa? Alltså kungar och hovmänniskor och sådär. Ja, vad vill hon egentligen?
Ja, de har ju ingen aning om vad hon vill, även om de båda kunnat räkna ut det. Så småningom lär de ju sig. Men det är mer som ligger i det här. Jag menar, hon har då abdikerat, hon har förolämpat Sverige med att byta religion. Hon har ohemula ekonomiska krav, hon är allmänt jobbig. Och många av dem som hon var lite dum mot, till exempel Magnus Gabriel de la Gardie, de har återhämtat sig politiskt och sitter och bestämmer i Sverige när hon kommer tillbaka. Jag menar, det hade man velat vara med och lyssna. Hon har alltså kastat ut Magnus Gabriel de la Gardie i onödigt. Nåd och så kommer hon tillbaka och ber om pengar. Lilla gumman, det kan ju du tro. Eller hur han nu sa. Men det är alltså, där är det lite betalt för gammal ost över det hela. Så hon blir ofta förödmjukad av, alltså aktivt av svenskar. När hon kommer andra gången 1667 så kommer hon bara till Norrköping, sen vänder hon. Hon får inte lov att plocka med sig sin biktfar för han är katolik och hon måste meddela i förväg vart hon ska åka och så vidare. Då. Alltså det är alltså medvetet förödmjukande krav. Till slut upphör hon med att komma hit och skicka någon italienare, Orazio del Monte och andra, för att åka upp till Sverige och göra sådana här rekresor för hennes del och förhandla istället. Men det handlar alltså om att hon vill ha ut sina pengar. Och juridiskt sett har hon rätt. Man har skrivit på avtal med att hon har rätt till 200 000 om året. Men i praktiken är detta omöjligt. Alltså måste det här trixas fram. Men hon har ingen lust att komma tillbaka och bli drottning av Sverige. Hon är väldigt glad att det kapitlet ligger långt bakom henne.
Historia sverigesradio.se är adressen som du kan skicka dina frågor till om du vill att historieprofessor Dick Harrison ska sätta tänderna i dem. Sist i Vetenskapsradion Historia, dags för ett svep med de senaste historiska och arkeologiska nyheterna med vår nyhetsredaktör Urban Bjerstadius.
Och jag tänkte att vi skulle återvända till de här maritima miljöerna som du befann dig i tidigare i programmet, Tobias. För nu, ja, vi kan ju börja med att vi nyligen nåddes av nyheterna att man ju exakt har kunnat datera när vikingarna befann sig i Nordamerika med hjälp av årsringsanalyser vid de här vikingabosättningarna.
Ja, det här blev ju en stor nyhet nyligen då, precis från Lance O'Meadows. Man har ju vetat länge att vikingar har varit där, alltså på den här ön utanför Kanadas kust. Nu kan man se exakt när de har varit där, och det var ju då exakt lämpligt nog för 1000 år sedan. År 1021 har då det här träet fält som har byggt de här husen.
En händelse som ser ut som en tanke onekligen.
Ja, de tänkte på oss.
Men apropå den händelsen då, så har det ju kommit nya, ska vi säga, insikter om vikingarnas resor västerut. För tidigare så har ju frågan varit hur mycket av de här tidiga kontakterna som vikingarna hade med den amerikanska kontinenten, hur mycket de har varit kända i Europa och i Norden efter vikingatiden. Man tänker sig ju ofta att Christopher Columbus, så att säga, upptäckte Amerika när han då egentligen var på väg till Indien. Men tänk om han faktiskt hade hört talas om att det fanns en kontinent där ute i väst. Och genom en återupptäckt år 2013 av den italienska världshistorien Chronica Universalis från 1300-talet, så har man nu sett att den amerikanska kontinenten inte var helt okänd nere i Europa vid den här tiden. Den italienska munken Galvano Fiamma skriver nämligen där om, han skriver om Island, han skriver om Grönland och så skriver han om landet bortom det. Markalada som han kallar det. Väster om Grönland skriver han att detta ligger. Och Markalada borde ju då överensstämma med det som vikingarna kallade Markland, vilket alltså då är dagens Labrador i nordöstra Kanada.
Så den här italienska munken Galvano Fiamma, han har alltså hört talas på något sätt om det här Markalada, Markland och vikingarnas Markland. Hur kan han ha fått reda på det då? Vet man det?
Det vet man inte, men det verkar som att han hört detta från köpmän i Genua som i sin tur då har rört sig här uppe i norska och danska farvatten. Och Columbus är ju faktiskt född i just Genua, om än något senare då, så det har väl traderats sannolikt. Det är ju intressant med den här historien är ju också, tänker jag då, hur liksom kontaktvägarna har gått, att man faktiskt har liksom haft kontakter och spridit den här informationen från Skandinavien och ner till Italien. Och det har ju tidigare också framförts teorier om att det kanske har varit baskiska fiskare då som har upptäckt den här amerikanska kontinenten. Så det är mycket okänt fortfarande.
Ja, precis. Det här är ytterligare ett inlägg i den långa, långa debatten, får man säga då. Vad visste Europa om den nya världen?
Just
också
så.
Också innan Columbus.
Ja, men precis. Och vi stannar kvar i den här maritima miljön. Och vi stannar kvar i de kanadensiska farvattnen också. Mm. För nu handlar det om skeppet The Bear som har återfunnits på havsbotten. Det här är nämligen ett lite roligt skepp. Det var från början ett sälfångstfartyg under 1870- och 1880-talet. Som sedermera kom att användas för helt andra syften. Många olika syften under de båda världskrigen till exempel. Bland annat så användes skeppet för att tillfångata den norska trålaren Buskö. Som i sin tur användes av tyskarna som väderobservationsfartyg i Nordatlanten. Men det här skeppet har också använts för räddningsoperationer i Arktis. Det har använts som flytande lasarett under spanska sjukan. Och skeppet har också använts i filminspelningar. Så det är ett skepp som liksom i sig rymmer väldigt mycket historia. Mm. Och sen så var skeppet på väg stävade söderut för att användas som restaurang i Philadelphia 1963. Då det förliste. Och då har man hittat det här skeppet som man då på grund av dess långa brokiga historia får man väl ändå säga har kallat ett flytande museum.
Mm. Inget Osmundvrak som vi hörde om tidigare i programmen, men då ett skepp med annan väldigt rik historia som du säger.
Ja, men kanske en parentes. Jag menar det hittas ju många sjunkna skepp naturligtvis, men man har nyligen också bärgat en pilot ur ett sjunket flygplan. Ett flygplan som sjönk under andra världskriget.
Mm, ett flygplan som har sjunkit alltså.
Ja. Ja, det här planet, en amerikansk B-17, var ute på uppdrag. Skulle bomba Wien. Men attackerades av tyskarna och sjönk utanför Kroatiens kust. Bara 100 meter från stranden, men på ett ganska stort djup. Andre piloten, Ernst Vinaud, han då inte ut utan sjönk tillsammans med planet ner i djupet och har blivit kvar där. Planet hamnade på strax över 70 meters djup, så det är liksom på tok för djupt för en vanlig sportdykare att dyka ner. Men nu har marinarkeologer och dykare från bland annat Lunds universitet faktiskt bärgat de här kvarlevorna av piloten från över 70 meters djup, och det innebar då en, ja men det blir ett tekniskt dyk om man uttrycker sig så. Det är en operation som innebär att man under tidspress, man kunde bara vara längst där nere mindre än en halvtimme och med noll sikt fått åla sig in i det här vraket bland rester av fallskärmar och linor och allt vad det är för att bärga den här piloten. Och andra pilotens kvarlevor har sedan förts till USA för begravning.
Ja, det verkar ha varit en stort sak för den amerikanska försvarsmakten på ett sätt. Lite sådär rädda menige Ryan att nu, så här många decennier senare, så återför vi då en soldat ifrån andra världskriget hem. Men,
lite fint är det väl att han fick komma hem ändå.
Absolut.
Och du har kanske anat den röda tråden i den här nyhetssammanfattningen. Från vikingarnas resa till Kanada och hur Columbus då kanske hörde talas om dem via sjunkna skepp utanför Kanada till sjunkna flygplan från andra världskriget, och nu avslutningsvis.
Ja, var hamnar vi?
Tobias, ja, nu hamnar vi. Nu landar vi i tyska Lübeck. Ja, och andra bombräder då från andra världskriget. Mm. För denna historiska och arkeologiska nyhetssammanfattning hamnar alltså helt naturligt i en tysk hasselnöts- och mandeltårta från kvällen den 28 mars 1942. Det var nämligen så att britterna bombade Lübeck den kvällen och natten. Och samtidigt så hade en tysk familj dukat fram denna hasselnöts- och mandeltårta. Men innan de hinner avnjuta den så bombas alltså huset. Huset börjar brinna och faller ihop. Tårtan klarar sig, men förkolnas.
Ja, men det är ju såna här brandbomber, fosforbomber som britterna släpper där. Så att det blir ju väldigt varmt, väldigt snabbt.
Just det.
Det var därför som tårtan har blivit någon sorts bränd mumie närmast.
Yes, denna förkolnade tårta har nu återfunnits vid byggnadsarbeten tillsammans med bland annat assietter, bestick och faktiskt vinylskivor som trots värmen då har man, som utvecklades under bombanfallet, har man kunnat se att en av skivorna var bland annat om Beethovens månskenssonat. Så det här ger ju en, vad ska vi säga, en liten inblick i det lilla livet mitt under brinnande världskrig.
Mm, en väldigt suggestiv bild. Vi slänger på månskenssonaten, tycker jag. Man ser framför sig då den här tyska familjen som sitter och ska kanske fira någon födelsedag eller något sånt där. Och så faller bomberna. Läskigt. Tack så mycket Urban Bjørstadius för den här arkeologiska och historiska resan.
Tack.
Vetenskapsråden och historia är därmed slut för idag. Du hör oss igen om en vecka när vi uppmärksammar Stanleys och Livingstones historiska möte för 150 år sedan. Missa inte det.
Vetenskapsradion Historia gjordes av produktionsbolaget Prata för Sveriges Radio P1.